Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim.
Tjena Marcus.
Hur fan är läget?
Jo, det är bra. Sedan vi sist såg så har jag faktiskt misslyckats med min numera ökända hashtag inte logga in utmaning.
Men du varade ändå rätt länge.
Ja, men det var inte med flit faktiskt, ska jag erkänna.
Du har en ursäkt alltså.
Jag har en ursäkt att jag var inne och kolla lite på hur man jobbar med en belåning.
Ooh.
Vi pratar mycket om det i våran investeringskurs just nu.
High risk, high reward.
Ja, men du kan belåna det på ett säkert bolag. Men i alla fall, och då så råkade jag ju logga in på mitt konto. Så det var lite fail.
Och det blir ju, jag vet att det här blir en kalaskombo, för jag vet att ditt objekt som du snackar om att belåna dig, Swedish Match, kom ju med en kalasrapport. Riktigt fint faktiskt. Och guidade rätt gött, så de hade gick ut typ 6% ju i förrgår. Sista alltså.
Det är synligt monster.
Det är fint. Jättefint, ja. Jättestark tillväxt i USA. Så att, det är väldigt trevligt. Och innan vi fortsätter, det är ju...
Med tanke på USA.
Ja, men utomlands. Det är torsdag den 17 idag. 17 feb.
Jag lägger min pik igen. Med tanke på USA och utomlands, vad har hänt mer?
Ja, rätt mycket. Vi har faktiskt kollat igenom lite av våra lyssnare och vår lyssnarstatistik. Och vi blev faktiskt jävligt positivt överraskade.
Ja, det var jättekul faktiskt.
Lyssnarsiffrorna är positiva. Så att, alltså, vi har mer lyssnare än vad vi förväntar oss, och det är jävligt kul.
Men framförallt, varifrån lyssnarna kommer var det som var mest intressant.
Ja, alltså, vi hade ju fan lite överallt.
Så att... Ja, tydligen så är ju vi lite internationella här. Det visste inte jag om, men...
Mr. Worldwide.
Ja, men så snabbt här så vill vi ge lite shoutouts. Bland annat till er två i Ryssland som lyssnade på ett av våra tidiga avsnitt. Du är Tunisien.
Wow, going.
Sedan så vill jag också be om ursäkt till dig som lyssnar på oss i Kina och som måste lyssna på Marcus Rants.
Vadå, jag har ingenting att säga om Kina. Nej, jag har aldrig haft.
Nej.
Men det finns sådana här social score i Kina. Och jag tänker att man kan ju inte få bra social score för att lyssna på vår podd i
antagligen
Kina.
Antagligen inte. Man hade nog bara blivit någonting.
Pensionerad direkt. Tvångspensionerad direkt.
Ja.
Liksom.
Ja. Det gör man inte. Man vill ju pensionera sig på eget sätt.
Ja. I Portugal eller Italien. Ja.
Men, ja exakt, ja. Det vore riktigt gött.
En gammal goding.
Vad har vi på agendan idag då?
Ja, teknik. Egentligen.
Ja, det är ju nämligen så att det har varit väldigt mycket tapp i teknikbolagen. Och även mycket bland småbolag. Så vi har tagit med lite av en expert i området. I gränserna mellan teknik och småbolag. Men det blir nog både smått, stort och mellan. Men
fågel, fisk eller mitt emellan.
Ja, det är frågan det.
Ja, det är gott.
Det är alltså fondförvaltare Helene Groth som ni kanske sett på EFN bland annat. Hon är alltså fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik småbolag. Ja, och med det vill vi introducera Helene Groth från Lannebo.
Varmt välkommen.
Tack, kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Vi har haft lite tekniskt strul här innan, men nu är det gött att vi äntligen kommer igång.
Yes.
Hur är läget, Helene?
Jo, men det är bara bra. Det är full rulle här i rapportperioden, får man väl säga, minst sagt. Mm. Men det är bra.
Misstänkte det.
Vad är det ni gör nu som är så mycket intensivt? Liksom? Är det, ni kikar på rapporter och analyserar, eller hur går tankarna?
Ja, precis. Vi är mitt inne i rapportperioden och jag investerar i bolag globalt. Så att det är både amerikanska bolag och europeiska och svenska. Så att idag har varit en rapporttung dag och då gäller det att sätta sig in i rapporterna och framförallt då i de innehaven och bolagen som vi har i fonden. Och försöka förstå bättre vad som har hänt och försöka prognostisera vad som kommer att hända framförallt.
Mm. Kan inte du börja bara berätta lite med vem är Helene?
Nej, men jag är en tjej från Stockholm och jag har pluggat finans på Handelshögskolan här i Stockholm. Och under tiden som jag pluggade så jobbade jag på Carnegie som aktieanalytiker. Och där jag fortsatte en stund efter examen också. Och sen efter ett tag så började jag jobba på Lannebo Fonder, det är idag då. Och som förvaltare. Så jag började med att jobba i förvaltarteamet för våra mikro- och nanocap-fonder. Så att investering i de allra minsta bolagen på börsen. Men sedan ett par, tre år tillbaka så fokuserade jag på teknikbolag och startade en teknikfond tillsammans med min kollega Johan Nilke.
Ja.
Så att han och jag förvaltar tillsammans Lannebo Teknik som är en global techfond som investerar i alla storlekar på techbolag. Och sen så startade vi då Teknik Småbolag för ungefär 2 år sedan. Och som fokuserar på mindre bolag inom teknik och tillväxt.
Var det ditt initiativ då att gå in på småbolagen? Var det nano- och mikrokappen som ni tog med och kände att...
Ja, men lite så faktiskt. Jag hade bakgrund från småbolagssidan och Johan har länge varit förvaltare av teknikfonder. Så att då slog vi ihop våra bakgrunder helt enkelt och startade Teknik Småbolag. Och det har varit ett rätt stort intresse också från kunder på tekniksidan. Så att det passade sig rätt bra att starta den fonden.
Ja.
Okay. Ja, men roligt alltså. Det är just, men hur gick liksom den här övergången från sell side till buy side då? När ni ska börja köpa aktier också hos fonden?
Det är väldigt bra att ha börjat som aktieanalytiker på säljsidan. Och gå den vägen helt enkelt och sen komma över på köpsidan. Inte minst för att verkligen förstå hela analysprocessen och förstå hela den sidan. För sen gäller det också kunna, som förvaltare så är man ju analytiker också, att man analyserar bolagen och försöker prognostisera och estimera vart bolaget är på väg.
Gott. Skulle inte du kunna bara översikta? Vi kan börja med de stora så kan vi koka ner det till det små kanske. Men om vi börjar i Lannebo Teknik. Hur ser den liksom, fonden ut och hur tänker ni? Jag såg något Apple, Microsoft. Men ja, precis.
vi har samma investeringsprocess och samma investeringsfilosofi för båda fonderna. Och vår filosofi bygger på att fokusera på lönsamma bolag. Teknik kan ju ofta få lite stämpeln av att vara hög risk och högvärderade och liknande. Och så är det ju på vissa, på sina håll. Så där försöker vi ha en position där vi fokuserar på lönsamma bolag. Vi undviker bolag utav förhoppningskaraktär. Och helt enkelt investerar i teknikdrivna tillväxtbolag som har en beprövad affärsmodell. Och där har vi ett antal liksom, tillväxtteman inom teknik som vi tror på kommer ha bäst förutsättning att växa framöver. Så att det är till exempel digital säkerhet. Då handlar det om liksom, cyber security, mjukvara för att motverka olika typer av intrång. Det kan handla om digitalt innehåll som digitala utbildningsverktyg och liknande. Det kan vara inom hälsa eller inom miljö. Så att vi har ett antal liksom, teman som vi tror på mest då. Och inom de här temana så grottar vi ner oss och gräver och hittar intressanta bolag helt enkelt som har starka marknadspositioner, lönsamma affärsmodeller, fokus på liksom, bra ledning och ägarstruktur. Och så är vi långsiktiga i våra investeringar. Så att vi, när vi går in i bolag så är det med en lång horisont.
Lång, är det 5-10 år eller?
Ja, men det oändlig. Kan vara. Absolut, ja, men så kan det definitivt vara. Så vi försöker se var befinner sig det här bolaget om 5 år. Om 3 år, om 5 år, om 10 år. Så det är en lång position. Men sen så kan vi såklart liksom köpa och sälja längs vägen. Och ändra vikten i portföljen lite beroende på olika omständigheter då.
Men det är marknadstrenderna då helt enkelt som ni försöker liksom ha till grund för alla investeringar?
Ja, det är de här temana då. Man tänker de övergripande temana och sen så fokusera på att hitta lönsamma bolag inom de som lever upp till den investeringsfilosofi som vi har. Vi vill även se en tvåsiffrig tillväxt i bolagen eller hög ensiffrig. Så det är några riktlinjer, några parametrar som är viktiga för oss.
Mm. Jag förstår det, men hur klassar ni lönsamhet? För ett lönsamt bolag är ju någon som har en vinstmarginal på 10-15%. Men det kan ju ha bolag på en vinstmarginal som är ännu högre. Men vad klassar ni som lönsamt?
Inom teknikdriven tillväxt så finns det rätt många bolag som inte är lönsamma överhuvudtaget. Men vi brukar titta på EBITDA-nivån framförallt då. Men det beror lite på bolaget och om bolaget gör mycket förvärv till exempel, om det är förvärvsdrivet. Men som en riktlinje kan man väl säga EBITDA är ett viktigt mått för oss.
Kolla mycket justerat EBITDA också.
Ibland.
Vissa är ju duktiga på att använda justerat, vet jag.
Ja.
Typ Uber och WeWork vet jag använder ju hur mycket som helst liksom.
Ja.
Man kan dra en Ctrl F och så ser man massor med
adjust. Är det fördelaktigt för bolaget då?
Ja, de skriver ju upp så det ser bättre ut vad det är.
Ja.
Men ja. Men om vi går tillbaka till bara brett liksom. Hur ser du på teknikbranschen i allmänhet nu senaste tiden? Det har ju gått ner ganska mycket på vissa håll.
Mm. Ja, men alltså det har varit väldigt tydligt att det är räntehöjningar, inflationsoro och som till stor del präglar marknaden just nu och som skapar den volatiliteten som vi har sett. Och tittar man historiskt så brukar det generellt vara stökigt kring de första räntehöjningarna. Och det vi har sett är ju lite av rotation från tillväxt till värde. Och där har ju då teknikbolag också drabbats utav den rörelsen. Samtidigt så tycker jag att under många år så har vi levt i en miljö där värdering och risk har haft mindre betydelse på grund av den lägre räntenivån. Men någonstans så kommer verkligheten i kapp nu, tycker jag. Och jag tycker någonstans att det är sunt att risk och värdering hamnar mer i fokus än vad det har gjort de senaste åren. Så det är lite så här, när räntan går upp så har plötsligt värderingar betydelse igen.
Kan man säga att det är lite back to reality typ?
Ja,
lite back to reality och där tror jag det visar sig också att vikten av att investera i kvalitetsbolag inom teknik och investera i bolag med lönsamhet är en framgångsfaktor. Och det har också visat sig i den här senaste volatiliteten och nedgången att de bolagen som har dels högst värderingar är de som har gått ner mest generellt.
Peloton typ.
Ja, säkert. Och sen så även om man tittar på bolag med låg lönsamhetsnivå har gått ner mer än bolag med högre lönsamhetsnivå. Så att även där visa på vikten utav beprövade affärsmodeller.
Mm, jag håller med. Man pratar ofta om så här story versus financials. Liksom. Det handlar om antingen tesen bakom en investering, tesen bakom bolaget kontra med hur det presterar. Och liksom under de här lätta perioderna känns det som att verkligen storyn har varit så himla viktig. Men nu i senaste hållet har vi sett att alltså, själva hårda siffrorna har blivit mycket, mycket mer viktigare. Mm. Och speciellt i bolag där både siffror och story brakat upp samtidigt så har vi sett rena slakt. Liksom. Peloton då exempelvis.
Acelio.
Den har gått upp 90, ja, den har också gått ner otroligt mycket. Liksom. Och Netflix är ju lite också liknande där storyn och siffrorna har gått ner samtidigt också. Men de har klarat sig OK i alla fall, men det har gått ner lite.
Det är spännande, jag har en fråga där. Du nämnde det med förvärv innan, om det är förvärvsdriven tillväxt eller om det är organisk. Hur ser ni på förvärv? Är ni positiva till det eller negativa? För jag tycker vi har sett en liten en övergång i samband med det här growth value. Så tycker jag vi även sett liksom en mer negativ inställning till förvärv nu än ja, för ett år sedan.
Mm, jag håller med.
Ja, alltså, jag tror också att det kan dyka upp en del lägen i en sån här marknad. Att bolag som har varit högre värderade och faller ner så kan man hitta möjligheter. Likväl som vi som investerare hittar möjligheter i den här marknaden att kanske plocka upp kvalitetsbolag. Så tror jag att bolag som sitter på kassa och har möjlighet att plocka upp kvalitetsbolag också kan göra det. Så att jag tror att vi fortsatt kan se en del konsolideringar och även lite beroende på bransch då. Vi har ju sett här senast i inledningen av året en del uppköp inom datorspelssektorn till exempel.
Syftar du på Embracer eller?
Nej, men jag tänker Blizzard, eller? Activision, ja. Microsoft uppköp av Activision bland annat. Mm. Så att jag tror att vi fortsatt kommer få se se förvärv.
Mm. Ja, absolut. Och det hänger ju mycket upp med den här ja, liksom värderingstrenden som vi ser förändras nu i marknaden, kanske mer mot value. Tror du det kommer fortsätta, att det kommer fortsatt bli slakt på de här bolagen som har höga PE-multiplar och så vidare? Tror vi är relativt klara i transfer här?
Jag tror att det kommer bli en volatil vår. Jag tror att räntan och inflationsoron kommer fortsätta styra och skapa volatilitet. Och det är också, det är inte konstigt liksom, när räntan går upp så är många av de högre värderade bolagen att de också kommer gå ner. Det som är viktigt är väl att liksom fokusera på bolagen och lite skilja från aktien också. För att om vi nu pratar om teknikdrivna tillväxtbolag så ser vi fortfarande en god försäljningsutveckling. Vi ser god vinstutveckling och det ser ut som att även i år och kommande år så ser förutsättningen goda ut för tillväxt. Tittar vi på hela liksom, digitaliseringen som sker just nu så är det en digitaliseringsresa som bara accelererar och som har fått bränsle i och med corona. Någonstans under pandemin så skulle liksom mycket brandsläckning ske inom liksom IT-investeringar till exempel och digitalisering. Men det är liksom nu som man bygger upp den långsiktiga infrastrukturen kanske. Så att jag tror att efterfrågan finns där mer än någonsin och ökar. Vilket gör att bolagen är i en väldigt bra position för att fortsätta växa. Både på försäljningen och marginalen. Och det här kommer ju också såklart på sikt driva aktierna och utvecklingen där. Och sen så är det många andra faktorer som påverkar såklart som vi ser. Men jag tror att någonstans så handlar det om att hitta bra bolag i marknaden och vara långsiktig och tro på det på sikt. Mm.
Har du en favorittrend eller ja, som ni säger teman?
Jag tycker digital säkerhet är ett väldigt aktuellt tema och det är ett tema som vi har satsat extra på utav de tillväxttemana som vi har i fonden. Och det handlar ju om att i samband med corona och att företag, samhällen, privatpersoner tvingats bygga upp en digital infrastruktur, så sätter ju också det press på att bygga upp säkerheten omkring det. Och man kan läsa var och varannan dag i tidningarna nu om olika typer av attacker och intrång. Och tyvärr kommer ju det här bara öka. Mm. Och det bolag som kan erbjuda bra lösningar för att motverka det kommer stå sig väldigt bra, tror jag.
Mm. Ja, det är intressant alltså. Jag kikar ner på sektorn. Jag tycker det är lite svår sektor, för att det känns som många har ganska liknande erbjudanden liksom. Att det är svårt att hitta liksom vilka som har störst konkurrensfördelar. Många är verksamma inom ganska likadana områden.
Men är det konsulttjänster man säljer då?
Oftast är det SaaS.
Mm.
Alltså det finns ju ett stort amerikanskt bolag som vi har i fonden då, som heter Palo Alto Networks.
Mm.
De har ju liksom en bred plattform för, ja, de erbjuder helt enkelt en plattformslösning med i princip, ja, väldigt brett utbud för att bygga upp din digitala infrastruktur. Sen finns det ju en rad mindre nischade bolag som vi har i Tekniksmåbolagsfonden, som kanske är specialiserade sig på e-mail, säkerhet eller identifikationslösningar. Så där har vi liksom försökt bygga upp en palett av nischade bolag.
Om man tar in de här lösningarna, kan man använda samma liksom Outlook, eller blir det liksom ytterligare ett helt nytt system?
Det är nog lite olika från fall till fall. Alltså, idag så ser ju många företags IT-strukturer är ju väldigt komplexa. Man har liksom byggt ihop olika delar. Och därför så tror jag också att det blir viktigt för typ ett Palo Alto Networks som har helhetslösningen. De tror jag kommer vara väldigt konkurrenskraftiga för att man just vill ha den där helhetslösningen. Mm. Och då finns det nog utrymme för en del uppköp inom sektorn också. Men, utav de här mindre då.
Frågan är egentligen, Palo Alto, konkurrerar de eller samarbetar de med Microsoft?
Både och kan man säga. För att Microsoft har också investerat en del nu på digitala säkerhetslösningar. Så att det blir väl att både och, skulle jag säga, i svaret på den frågan.
Mm. Microsoft kanske går och vill köpa sig något sånt här typ av bolag också. Får det in-house? Får det i operativsystemet liksom?
Får de ens köpa fler bolag liksom, tänker jag? Är det den lilla raid-bossen som man kan kalla det?
Ja, jag tror ju att Microsoft... pratar ni mycket om konkurrensreglering och så hos er, eller?
Jo, men det gör vi. Men apropå Microsoft så... var det rykten här i förra veckan att de var i liksom förhandlingar att köpa Mandiant, som är ett amerikanskt bolag. Men där är ingenting bekräftat än. Men det visar väl lite på att det kommer säkert hända mycket även från de här techjättarna på det här området.
Mm. Vad gör Mandiant? Är det IT-säkerhet?
Ja, de kommer egentligen från liksom finska F-Secure kan man säga. Men det är IT-säkerhet.
Mm, okej. Okay. Intressant. I alla fall, jag tror att Microsoft, de har hamnat mer under lupp nu efter Activision blir störd.
Ah.
Tack på regleringen där.
Jajamän.
Men typ Google och Apple och Facebook också, de får ju jämnt granskningar på sig.
Mm,
monopolutredningar liksom. Och Amazon också för allting de gör typ. Men nu tror jag att Microsoft kommer att hamna under den follan.
Det där är ju en... Det där är ju någonting som kommer prägla det kommande decenniet, tror jag egentligen. Vi kommer få se väldigt mycket regleringar. Vi kommer få se väldigt mycket diskussioner kring det. Och som du säger så är ju många av de här techjättarna som har hamnat under luppen. Och de har ju byggt otroligt höga, liksom, höga, vad ska man säga?
Barriärer.
Barriärer, ja. Precis.
Mm. Notes. Men med tanke på techbolag så det har varit en del rapporter och så under senaste från de här stora techjättarna. Är det någon som du tycker står ut särskilt bland FANG eller Manga eller vad man nu ska säga, Mana och de finns olika akronymer?
Ja, det man kan säga är ju att det har varit stort fokus på liksom molntjänster, alltså både Microsoft och Amazon, och det har varit hög tillväxt i moln molntjänsterna som har vuxit liksom mellan 40-50%. Och det är där som marknadsfokus också har legat. Och många utav de stora techbolagen har ju gått rätt bra i samband med rapporterna. Men det som stack ut var väl Meta Platforms då, som föll med drygt 25% på rapportdagen.
Ja.
Och det är väl en generell spaning egentligen som jag har gjort från rapporterna det här kvartalet, att det är tydligt att konkurrens om tid har blivit tuffare. Och det syntes både i Meta Platforms, det syntes i Netflix och även Spotify har sagt att de ser högre konkurrens om tid. Och Facebook då till exempel, det var första gången som de inte växte sin användarbas. Och det var ju någonstans där som marknadens fokus också hamnade på att aktien gick ner på det då. Men det här med liksom tuffare konkurrens om tid tycker jag är ganska intressant. För det är någonstans så kanske man kommer till att liksom marknaden för content, är det så att den börjar bli mättad? Det finns ju så otroligt många tjänster och stort utbud så att man känner ju själv att man nästan drunknar. Ja. Men sen kan det väl också vara lite att folk går tillbaka till kontoren nu i större utsträckning efter den här tiden av pandemin, och tiden på marginalen är kanske mindre än under corona, vilket gör att det blir helt enkelt tuffare.
Jag tyckte det här Netflix-sentimentet var så jäkla tydligt. Det var ju egentligen innan rapport. Så Finanstwitter var ju jättebull Netflix.
Ja, många som var positiva i alla fall.
Och sen så kom de med rapporten och då läste folk liksom att de inte hade växt sina mina bas så fort, minskade marginaler.
Det var ju dålig guidance också.
Ja, då ändrade alla helt plötsligt incitamentet och säger precis det du säger där, Helene. Och det är att alltså, du har andra konkurrenter, det börjar bli en mer metamarknad. Innan hade vi bara Netflix. Nu har vi ju Disney Plus, Discovery Plus och
ja, det finns tusen nu alltså.
Amazon Prime och
alla mediehus, alla som har någon form av filmrättigheter liksom, de startar en egen tjänst för att de vill inte ge bort sitt content till andra, eller ge men sälja det.
Och Disney är ju några med pengar, så att det är ju ingen konkurrent som Netflix kan bara sopa under mattan liksom.
Nej, verkligen. Att, och det som var lite intressant i Disneys rapport här också som kom förra veckan, det var att temaparker, som är en relativt stor del då utav Disneys omsättning också, visade att, jag tror att det var 40% högre intäkter per kund som var på temaparken jämfört med före corona. Vilket betyder att alltså, varje kund spenderade väldigt mycket mer pengar nu än vad man gjorde innan.
Och det här också liksom, är jävligt mycket.
Dels så beror det ju på att man kanske har högre priser. Disney kanske också har gjort mer liksom, tilläggstjänster och liknande. Men det kan också vara så att man har ett väldigt stort behov av att göra andra grejer. Än att kanske sitta framför Netflix. Eller.
Verkligen, alltså jag vet ju att Scandic och alla hotell har ju inte varnat, men de har guidat för att det kommer bli jättestark sommar liksom. Och typ alla flygbolag kommer också ha väldigt starkt, nu fattar jag det som, under sommaren 2022.
Men de enda som vill ha visat svarta siffror är väl Ryan, va?
Ja, tror jag. Jag vet inte. Det är inte helt tillbaka än heller.
Nej.
Ja, men det är superintressant alltså. Men jag tänker att du hade ju med lite case, lite så, som vi tänkte att vi kunde ta upp kanske.
Ett par goingar.
Jag tänkte bara säga en till spaning. Faktiskt, bara på Meta, om jag får. Ja, på Meta Platforms, som sa att de såg ju större konkurrens från TikTok. Och var väldigt tydliga med att deras engagemang skiftas mer mot Reels, alltså de här kortare videosna. Och i samtalet som bolaget hade i samband med rapporten då, så sa management att Reels var högsta prioritet. Och det här är ganska intressant. För liksom om man tänker på annonsintäkterna då, av hur liksom affärsmodellen ser ut. Och kan man skapa lika mycket annonspengar på de här kortare videoserna? Och liksom hur påverkar det här bolag med affärsmodeller som bygger på annonsintäkter? Så att det är någonting som verkligen sker i något typ av skifte som är väldigt, väldigt spännande och som går ganska, ganska snabbt. Liksom. Och Facebook har ju liksom historiskt varit framgångsrika på att förändra sina kanaler för innehåll och stories, WhatsApp och så har man köpt upp sina konkurrenter. Nu har inte de köpt upp TikTok till exempel, men det är ingen garanti för att man lyckas nu, att bara för man har liksom förändrat sina kanaler historiskt så är det ingen garanti. Ja, det blir väldigt spännande att se liksom utvecklingen för Meta nu också, bara byta namn till på bolaget.
Ja, det är intressant. De torskar mycket pengar på deras VR-satsning. Jag tror det är de förlorade, om det var 10 miljarder nu förut någonting sånt. Mm. Alltså de blöder pengar från VR.
Ja, men det är väl typ 40-50% av hela Facebook jobbar på
VR. Ja, jag tror de har väl 10 000 liksom anställda på deras VR-avdelning.
Ja.
Men intressant bolag alltså.
Mm. Ja, men verkligen.
Men om vi åker tillbaka till Sverige, till Sverige, dit var jag på väg, så kom ju Sinch med en rapport idag. Och det är ändå en ganska populär aktie bland svenska småsparare, får jag ändå säga.
Mm.
Och historiskt har den varit...
säkert bland lyssnarna också.
Säkert bland lyssnarna med, det finns säkert en korrelation där. Men historiskt har det gått ganska bra under coronapandemin här, och även innan dess har det gått väldigt starkt. Men nu, jag tror att den är ner ungefär 50% sen toppen, så den har halverats. Och idag var den ner 15-20%.
Yes, så att de rapporterade sin Q4-rapport idag. Och farhågan har ju varit att Sinch liksom marginal blir squeezad.
Oh.
Och det som var fokus i rapporten nu då var att framförallt den svaga organiska tillväxten i bruttoresultatet. Och dels så beror det på tillväxt i regioner och kundgrupper med lägre bruttomarginal, men även höjda operatörspriser. Så att operatörerna har höjt sina priser gentemot Sinch, samtidigt som Sinch inte har höjt sina priser gentemot kund, vilket gör att bruttomarginalen helt enkelt pressas.
Snabbt bara, kan vi bara fort gå igenom för er lyssnare som inte vet, kan vi ta vad de gör bara snabbt?
Ja, så Sinch gör en mjukvara för kommunikation, och det handlar om meddelande från företag. Det kan exempelvis vara ett standardexempel som man brukar säga är när man ska checka in på ett flyg, så får man ett meddelande om att nu kan du checka in, eller olika typer av nu kan du hämta ut ditt paket och liknande. Ja, och de gör alltså hela mjukvaran bakom den här kommunikationsplattformen helt enkelt. Och då har de direkta relationer med operatörer runt om i världen. Och helt enkelt har en väldigt stark position mot operatörerna. Och då har operatörerna då höjt priserna. Så att det blir liksom dyrare för Sinch. Och så har inte de i sin tur kunnat höja priserna gentemot kund.
När du säger operatörer, vilka menar du? Är det Telia, Telenor? Eller
ja, det kan vara. Det finns ju otroligt många i hela världen. Och Sinch finns i hela världen. Så att det kan vara... De allra flesta största runt om i världen, om man säger så.
Ja, men det är intressant, för jag och Marcus har tagit upp det flera gånger tidigare här med att alltså man kan se ganska, eller man kan utläsa ganska mycket från bruttomarginal och bruttoresultat. Alltså ser du en trend att bruttomarginalen på vägen upp, så betyder det att bolaget har ganska bra pricing power, kan ta ut mer pris liksom på samma mängd vara, vilket är jättebra, eller att man får ner sina produktionskostnader, det kan också betyda. Så det är ju ganska farligt att se en fallande trend här i liksom.
Ja, alltså det finns ju en del i det som är naturligt, för att man har vuxit i, man har gjort förvärv i till exempel Indien, som av, där får du stora volymer men du har lägre marginal. Men däremot så var det här kvartalet specifika avtal där man hade en minimidebitering och man hade liksom volymer som inte hade nåtts, och då åkte Sinch på en väldigt hög kostnad som slog direkt på marginalen. Och sen var det en del liksom engångskostnader relaterat till förvärv och liknande. Så att det var, om man säger så här, volymen och tillväxten finns där. Så det handlar om kostnadssidan och att de helt enkelt blir pressade av högre operatörspriser.
Men det finns inga konkurrenter då som har kommit in och erbjuder samma tjänst till lägre pris?
Det finns ju, man brukar prata om Twilio som är en stor konkurrent i USA. Och Twilio och Sinch är ju, de är ju världsledande, de är ju störst på det här. Sen finns det en rad mindre liksom regionala och lokala aktörer och spelare. Och man pratar väl liksom lite om också det här kortsiktiga, långsiktiga strategin med att faktiskt höja priser nu gentemot kund, eller om man ska vänta för att ta liksom marknadsandelar. Så det där har väl inte helt utkristalliserats heller. Men om man säger så här, aktien Sinch har ju gått väldigt starkt under de senaste åren och kanske sprungit före fundamenta delvis också. Så att man har sett en liksom nedgång tycker inte jag känns konstigt. Däremot så har den, som du säger, gått ner rejält nu senaste månaderna, och även idag på rapporten så föll den kring 20% då, sist som jag kikade. Och jag tror att man liksom man får inte heller glömma bort att det sätter en generell nedgång bland tillväxtbolagen på börsen i samband med ränte- och inflationsoron. Men sen som bolag så har ju Sinch en starkare position idag än vad de hade för säg ett år sedan, på en marknad som har en väldigt hög tillväxttakt. Så på flera års sikt så tror jag att Sinch fortsatt kommer vara en av de världsledande aktörerna och en aktiv spelare i en konsolidering som sker på marknaden. Men däremot så behöver bolaget visa på hur liksom den här marginalpressen kommer mynna ut. Och de pratar ju även om ett kostnadsbesparingar som ska göras nu den kommande tiden också. Så att,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har ett till case, va?
Ja, och det är ett av era större innehav.
Ja,
du tog upp. Precis. Och det här är ju då, eller du kan, den här var störst redan i det lilla, inte lilla portföljen, men i småbolagsfonden.
Precis, och BTS Group då, ett svenskt bolag som gör verktyg för att implementera nya strategier i företag. Så det kan vara digitala utbildningsverktyg när, ja, men när ett företag ska införa en ny strategi och göra förändringar i bolagen, så ska liksom företaget och alla med på resan, så att säga. Och en del brukar liksom se det här lite som ett konsultbolag, och det finns ju vissa delar som är lite likt konsult, men de gör även sina digitala utbildningsverktyg då. Och de har en rörelsemarginal som rör sig mot 15%, samtidigt som tillväxten är tvåsiffrig, och de handlas ungefär på 20 gånger rörelseresultatet för innevarande år. Så jag tycker att värderingen är attraktiv och rimlig på den nivån. Och att här får man ju ett bolag som växer bra och har god lönsamhet och även en bra ledning och en vd som har grundat bolaget och är stor ägare. Och
trevligt.
Jag tycker att det är givet. Vi brukar alltid prata om att det går att hitta väldigt intressanta liksom, teknikdrivna tillväxtbolag till attraktiva värderingar. Det här är typ ett sånt bolag som passar väldigt bra in i den liksom, investeringsfilosofin som vi har.
Lannebo way.
Mm. Ja, men lite så faktiskt. Och jag tycker också återigen att det är så viktigt att titta på värderingarna och på risken, och det blir ännu mer tydligt i den här marknaden att sitta med bra bolag som är utav bra kvalitet.
Okej, okay. Om man ska vara lite contrarian då, vad ser du för risker i BTS Group?
Nej, men riskerna är, de har ju både ett liksom fysiskt ben och ett digitalt ben. Så fysiska utbildningsverktyg och digitala. Och under corona så var de väldigt framgångsrika att ställa om till digitala. Men det är klart att det finns ju alltid risker med, det krävs ju fortsatt en del investeringar för den här omställningen. Så att det är klart att det finns risker relaterat till det. Framförallt då och huruvida man når sitt marginalmål och eller hur lång tid det tar. Men jag känner mig väldigt bekväm med bolagets strategi och ledningen för att nå de målen.
Mm. Vad har de för marginal i dagsläget och vart ska de?
De rör sig mot, de har som mål att ha en rörelsemarginal på 15%, och nu ligger de lite under det.
Okej. Okay. Ja, typ 14.
Ja, men sen så lite, alltså, nu är inte de, många misstolkar det som ett konsultbolag, IT-konsultbolag, men...
Det var, ska jag vara ärlig så var det min tanke också, jag var BTS, ja. Låter lite trött, det är inte ett konsultbolag, men ja. det kanske jag som är, tänker som marknaden liksom.
Ja, men det finns ju absolut vissa likheter, men det är, ja, de har sina digitala utbildningssystem helt enkelt. Men vi har faktiskt ökat en del just IT-konsulter, och vi har sett en väldigt stark efterfrågan på IT-konsulter, och det var lite som vi var inne på tidigare, att liksom, det är verkligen nu digitaliseringen accelererar och att företag måste ställa om för att vara konkurrenskraftiga, så att efterfrågan på IT-konsulter har ju varit väldigt, väldigt hög. Så att vi har faktiskt ökat en del här under hösten och även tagit in något nytt bolag och sådär på det området.
Mm. No IT cool. Typ.
Ja, No IT har vi. Mm. Det har vi sedan tidigare.
Hur ser ni på löneinflation? Det kanske var i sig svenska bolag, så det kanske inte är så stort, men det är ändå relevant liksom.
Ja, det blir en väldigt relevant fråga, och det sitter ju högt upp på agendan nu också, och det har vi märkt att det är otroligt svårt att få personal och få kompetens, och det är liksom det som man säljer, och här gäller det verkligen att ha. Här försöker vi hitta bolag som har en bra och stark kultur som attraherar personal. För att det är det som någonstans kommer hämma tillväxten i den starka marknad som vi har. Och vi har ju också ser bolag prata om just löneinflation. Och framförallt i USA där vi har rätt mycket innehav i det. Pratas det faktiskt lite mer om det till och med.
Mm. Jag kan ju säga så här att tjejen som jobbar som rekryterare. Alltså det är ju deras mest efterfrågade positioner är ju IT-programmerare, software developers, digitalisering. Ja, men de är ju också de jobbigaste att få tag på. För de kan vara så selektiva med vilka arbetsplatser som de väljer. Så att, jag tycker du är inne på helt rätt spår där, Helene. För att jag har verkligen förstått att det är mycket mer än bara pengarna också. Ja. Alltså det blir verkligen, alltså det blir företagskulturen, det blir vart du har kontoret och du vet, alltså, det är så mycket mer. För de kan bokstavligt att välja och vraka.
Ja. Verkligen.
Ja, det är så intressant alltså.
Nej, men det där är faktiskt ett mått som vi har det är svårt mått att liksom ta med i analysen när vi gör investeringarna. Mm. Men det är ett mått som vi försöker mäta och försöker fråga om i våra bolagsmöten.
Har ni AV på fredagar?
Nej, men till exempel är så här, ett svenskt bolag som heter Sectra. De kommer ju alltid ut bra i olika studier och de vinner priser för väldigt bra kultur. Och det visar sig ju, det är ju någonstans för att vara konkurrenskraftig, om du ska växa och nå liksom höga tillväxttal, så är det en förutsättning. Så det blir ett väldigt, väldigt viktigt mått, men det är väldigt svårt att mäta i siffror. Så därför är det också viktigt att träffa personer och höra hur trivs anställda och få en liksom bra känsla för det. Men det är jättesvårt. Mm.
Ja, det är sant. Alltså. Men det, man kan ju se det ofta typ, om du... jag har sett många sådana här bilder exempelvis. Ja, men vad värderar börsen på 2 år? Liksom, kanske det är ett kvartal som spelar roll. Liksom, och på 5 år kanske det är ROIC, då, Return on Invested Capital. Men på 10 års sikt och på 15 års sikt så är det liksom företagskultur och vilka personer det är som är i bolaget. Och ledningen är ju, det är de som är företaget liksom. Det är det som är ett företag. Det är en samling av människor som gör aktiviteter.
Mm.
Så då gäller det att hitta riktigt bra människor.
Ja, nej, men det är ju otroligt, otroligt viktigt.
Mm. Så jag kommer också på bara en tips här. Nu är det ganska många unga lyssnare, va? Så mitt tips är att prata om det. Programmering är ju alltså framtidens yrke.
Absolut.
Så jag hade övervägt det faktiskt. Jag funderar på att läsa en sommarkurs på programmering.
Ja, men du har försökt få med mig på den.
Ja,
jag är klar med programmering, ska jag säga det. Alltså, ja. Jag har läst tillräckligt.
Ja, jag tror det kan vara riktigt bra alltså.
Absolut, det tror jag. Det är
stabil
flytning
bara.
Ja, det kommer bara mer och mer på det.
Ja, fan vad gött. Jag tror vi börjar närma oss vårt lilla favoritsegment här.
Ja, det är lite roligt, men berätta
det. Nu är det så här, nu kommer vi få reda på om du har lyssnat på vår podd eller inte.
Okej.
För vet du vad som kommer nu?
Nej. Nej. Faktiskt inte. Ja. Nej. Men vet du, jag har faktiskt lyssnat, fast jag tror inte jag har lyssnat på den vägen.
Nej, det är ju veckans volley, va?
Ja. Okay.
Så att, och du som gäst, vill vi sätta lite på den heta stolen. Och vi vill gärna, nu har du presenterat massa spaningar. Ja. Det är därför jag och Timma sitter och kollar på varandra.
Ja.
Men vi vill att du ska ta fram en spaning som du har gjort den senaste veckan typ. Ja. Det vill säga veckans volley. Och vi förbereder aldrig någon på den, så att...
Nej.
Men veckans volley, men då var jag inne där på alltså mättat content.
Ja.
Att innehållet är det, börjar det bli mättat.
Mm.
Jag tror det är en svinbra spaning
faktiskt. Är det en varningens finger för contentbolag eller
monopolbolag?
Det behöver inte vara. Alltså det kan ju vara också en möjlighet för vissa, men kanske tufft för andra.
Mm.
Men det blir, jag tror att det verkligen händer någonting nu på den fronten, och det kanske inte är alla som kommer finnas kvar, eller det kommer bli, det återstår lite att se, men det är väldigt tydligt att nu pratar många om att konkurrensen om tid är tuffare.
Ja, ja, jag håller med helt alltså. Och det är en sak som jag också tänkt på det senaste, också i samband med Googles rapport, är ju att alltså user generated content är ju riktigt bra att ha.
Mm.
YouTube, det är typ världens största videoplattform liksom. Folk spenderar timtals med tid på.
Alltså YouTube är så sjukt.
YouTube lägger ju inte en krona liksom. Eller gjorde de ju lite YouTube Red och sånt liksom. Men jämförvis med Netflix som måste producera eget innehåll, så behöver inte YouTube, det är liksom knappt några pengar alls. Mm. För det är ju användare själv som producerar. TikTok också då.
Instagram
liksom. Användarna själv producerar contentet liksom. Mm. Och man behöver inte lägga pengar, de behöver lägga pengar på servrar typ liksom.
Mm. Plattformar.
Ja, på plattformen. Så det är
en jättebra spaning, tror jag.
Det är jätteintressant alltså. Mm, jag tänkte på en sak. Jag har också en liten volley nu. Som jag kom att tänka på nu precis. Jag hade inte ens någonting förberett, men jag tänker på det nu. Du pratar om Meta Platforms.
Ja.
De drabbades nyligen av det här. De har drabbats mycket av Apples integritetsförändringar.
Mm.
De pratar ju om Apple försöker ju hämma spårning mellan appar och så vidare. Och så vidare.
Mm,
vilket Facebook har liksom exploaterat de senaste 10 åren. Liksom. Det är bara att samla data på användare.
GDPR.
Och det som är intressant, GDPR bland annat, ja. Och det som är intressant nu är att Google och Alphabet har ju börjat komma med liknande grejer också. De har ju sagt att nu vill de också sluta med de här, alltså de vill ha lite andra integritetsförändringar liksom. De har öppnat för att hämma spårning mellan appar och så vidare och så vidare. Så på lång sikt så kan det bli svårare och svårare för de här annonsföretagen då, som Facebook, Pinterest tror också beroende av det, kanske Snapchat exempelvis, och de typen av amerikanska teknikbolag, tror jag.
Kommer Google på, de kommer ju förmodligen självklart lägga upp sina integritetspolicies för att främja Google Search Engine.
Ja, det påverkar ju inte Google själva så mycket, utan det påverkar ju alla alltså, som är beroende av deras data mer.
Ja, klart.
Mm. Nej, men jag tror att vi kommer få se fler sådana typer av regleringar och diskussioner. Det tror jag inte det kommer vara mindre utav, utan tvärtom.
Nej. Någonting du tillägga, Marcus?
Snabb veckans våld och se bara Angry Gaming suger. Det är det jag ser. Han rapport idag.
Ja, just det. Just det. Ja, jag läste den i morse. Angry Gaming är speloperatören som är lite halv shady, som vi nämnt innan. Och de hade rapport i morse och det såg ut katastrof ut.
Allt ner ungefär. Omsättning, vinst.
Omsättning, vinst.
De hade ingen vinst.
Kundinsättningar ner. Ja. Utdelning ner. Eller aktien gick ner 33% tror jag idag.
Tur att jag bröt mina egna regler och sålde dem för typ en månad sedan. Då. Det är kalas.
Ja.
Helene!
Ja.
Vi vill bara tacka dig så extremt mycket.
Ja, jättekul alltså att ha med dig här.
Ja, men jättekul att vara med. Jätteroligt verkligen.
Hoppas du har haft lika kul som vi har haft det.
Jättekul. Verkligen.
Jag tror om vi hade varit ett IT-bolag så tror jag vi hade haft det bästa företagskulturen.
Ja,
det är jag övertygad om.
Ja. Men ja, då ska vi säga
stort tack till dig, Helene.
Ja, men stort tack.
Stort tack till våra lyssnare också.
Ja, kom ihåg.
Att, allting som sägs i den här podden bör ej betraktas som finansiell rådgivning, utan gör alltid er egna analys. Och ni i Landebo äger såklart Sinch och
BTS.
BTS då.
Yes.
Så då får ni speciellt göra er egna analys.
Men vi får önska Helene, vi får tacka så hemskt mycket.
Ja, och om ni har några frågor eller feedback så får ni gärna skriva till våran mail nantingomaktier@gmail.com eller våran Instagram nantingomaktier.
Precis. Kalas.
Bra, men då tackar vi våra lyssnare. Hej då!
Ha det gott!
Hej!